Nu är vi med. Var ständigt på er vakt så att ni älskar Herren er Gud. Från Josua kapitel 23, vers 11. Ska vi be kort tillsammans. Himmelske far, tack att vi får komma inför din tron, inför ditt ansikte. Och tack för ditt ord idag. Vi ber att du skulle göra det levande för oss. Och att du skulle tala till våra hjärtan, till våra liv idag. Genom din heliga ande. Tack att du är mitt ibland oss, Jesus. Den här stunden. I Jesu namn. Amen. Man kan göra någonting. Jag är inte så duktig på fysiologi. Men något som heter ballongsprängning. Och jag trodde i min enfald att det var någonting man gjorde med sitt hjärta. Alltså att man körde in en ballong i hjärtat. Men det är inte riktigt så jag har förstått. Utan det är kranskärlen runt hjärtat. Stämmer det? Ni som är duktiga på medicin. I alla fall, man kan sätta in någon form av en ballongmetod för att vidga kärl som ligger runt hjärtat. Men på något sätt så har jag fått den här känslan, den här tanken om att tänk om vi kunde få vidga våra hjärtan till att älska som Jesus älskar. Paulus han säger det, ordet vi läste här från första Korinthierbrevet 14. Sträva efter kärleken, säger han. Sträva efter kärleken. Man kan också översätta det till att springa efter kärleken. Jaga efter kärleken. Och Paulus säger de här orden när han håller på att undervisa församlingen i Korint om de andliga nådegåvorna som är så viktiga för församlingen. Ska vi göra så att vi hoppar in här i första Korinthierbrevet 12:31. Så läser vi ett litet stycke om just kärleken som Paulus beskriver den. Från första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 31. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande broms eller en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt så som jag har blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Jag läser en vers till. Sträva efter kärleken. Men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Det verkar som att den här församlingen i Korint, de hade väldigt mycket som hände i den här församlingen. När man läser de här två Korintherbreven. Och man kan ana att det var en del som försökte upphöja sig själva och göra sig på andras bekostnad lite större och lite liksom så här, lite kaxiga så där. Och det verkar som att Paulus här, mitt i undervisningen om de andliga nådegåvorna, det står faktiskt att de inte saknade en enda nådegåva i den här församlingen i Korint. Och mitt i den här undervisningen, kapitel 12 och 14, så har vi kapitel 13 och de här verserna vi har läst nu. Där Paulus bara liksom vill baka ihop det här till en fantastisk deg. Han vill försöka få dem att förstå att tjänsten i Guds rike och de andliga gåvorna och allt vi gör för Gud måste vara hopkopplat med kärlek. Annars är det till och med värdelöst. Det är det Paulus säger. Och han säger, om jag talar och om jag har profetisk gåva, han pekar faktiskt inte finger i de här verserna och säger, nu är det så att ni kanske är själviska ibland, nu är det kanske att ni är utan kärlek, utan han säger om jag. Och det verkar som att han har det perspektivet lite grann att, nej, men det kan nog vara så att jag brister kanske, eller att det finns en risk att jag brister i kärlek också. Förmodligen är det därför som Paulus säger, om jag har profetisk gåva men saknar kärlek, så är jag ingenting. Det verkar som Paulus kan kanske inse det till och med, att till och med lilla jag, Paulus, som har sett så mycket syner och har så mycket, fått så mycket av Gud, till och med jag ibland kan riskera att brista i kärlek när jag försöker tjäna Gud. Och jag tror att vi har en utmaning här som församling. Att det är lätt att vi missar kärleken. Som är grunden för allting. Som är det högsta budet. När man kommer och frågar Jesus, vad är det viktigaste budet? Vad är det Jesus svarar honom? Ja, han säger, jo, men det är att älska Herren din Gud. Precis som vi sjung här. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och sen att älska din nästa som dig själv. Där i den här staden, Korint, så var de kända för att de tillverkade bronshantverk. Så det fanns mängder med såna här som stod där och tillverkade. Bland annat det han skriver om här. Att vi ser i en gåtfull spegelbild. På den här tiden i antiken så fanns det inga perfekta speglar som vi har idag. De kan ju bli smutsiga så där hemma. Men när man har liksom tvättat av de där speglarna så ser man ju ganska bra i spegeln. På den här tiden så tillverkade man speglar i brons. Och då stod de och bankade där. Och man kan ana hur det här ljudet var. Tänk när du har en hammare så står du och dunkar på en metallstycke. Man kan bara ana hur öronbedövande det där ljudet är. Nu har vi ju faktiskt en symbol här. Så nu slår jag lite. Det låter ju bara man slår med handen. Tänk om man står där och slår som de här hantverkarna gjorde. Och där befann sig Paulus, säger han, i 1,5 år i den här staden. Och nu jämför Paulus våra liv ut utan kärlek. De är just som en ekande brons eller en skrällande cymbal. Så frågan är vilket sound eller så, vilket ljud är det som kommer från våra liv? Och här kan man ju ibland känna, hjälp mig. Hjälp. Jag brister. Man brister i det här. För kärleken, det ska vara våran drivkraft i allt som troende. En ekande brons eller en skrällande cymbal. Eller är vi en sång? Är ljudet från våra liv som en kärleksfull melodi? Där vi lyfter upp Jesus med det vi gör. Och jag säger inte det här för att fördöma oss eller någon, men det är ändå en spegel som Bibeln lyfter fram. Våra liv, att vi brister i kärlek. Men det finns hopp för oss. Det finns hopp. Så vilket ljud kommer från vårt liv? Det är frågan. Det är frågan, frågar mig idag. Det står så här i första Johannes brev, kapitel 4, vers 19. Så står så här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi älskar. Ska vi säga det här tillsammans? Det är inte så många ord här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi testar en gång till. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Otroliga ord egentligen. Egentligen så har vi ju inte den här förmågan att älska utan Gud. Utan att lära känna hans kärlek. Utan att möta honom som är kärleken. Jag tänker på det här lilla barnet nu här. Nu hade vi Elias här framme. Tänk hur lång tid. Nu ser han Isaias famn där. Tänk hur lång tid ett litet barn är i sina föräldrars famn. Så bara älskad. Utan att liksom. Ja, vad kan ett litet barn egentligen prestera för att få ta emot den här kärleken? Vad har Elias liksom gjort för prestationer idag? För att han ska vara älskad av sina föräldrar. Ja, men det, man kan inte liksom, man kan inte göra sig förtjänt av sina föräldrars kärlek. Speciellt inte när man är litet, litet barn. Jag ser det på samma sätt som oss hos Gud. Vi är som hans barn. Vi kan inte göra oss förtjänt av hans kärlek. Utan han älskar dig som ett, på samma sätt med den här utgivande kärleken. Vi kan älska för att han först har älskat oss. Jag glömmer inte första gången. Vi har fyra barn. Och jag kommer ihåg första gången jag fick höra orden från vår äldste son. Då. Pappa, jag älskar dig pappa. Och glömmer aldrig det. Och jag undrar hur många gånger jag har sagt de här orden just. Eller som vi har sagt det till barnen. Innan det liksom kommer tillbaks. Men jag glömmer aldrig den här känslan. Liksom, bara fick höra de här orden. Älskar dig pappa. Sånt är det. Vi älskar som människor. För att Jesus har älskat oss först. Du kan älska för att det finns en som älskar dig så mycket. Och vi ska snart fira påsk om ett par veckor. Och på något sätt så är hela påsktiden en enda stor förklaring på hur mycket Gud älskar mänskligheten. Är det inte så? Korset. Hur Jesus gick igenom Getsemane. Hur han låter sig ge sitt liv för oss. Det står ju så här. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Johannes 3:16. Det är Guds osjälviska kärlek. Och sån är kärleken. Den är osjälvisk. Den ger hela tiden. Så ger den. Det är Guds kärlek. Den är utgivande. Gud älskar. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och så här får vi lära känna hans kärlek. Och på samma sätt så kan vi bli mer och mer som Herren. Vi kan bli generösa i allt. Det står så här i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Den här kärleken som är påskens budskap. Den här kärleken som älskar fast den inte får någonting tillbaka. Det är Guds agape kärlek. Jesus hänger på korset och han säger: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. På samma sätt så är vi kallade att i kärlek älska människor, förlåta dem, fast de vänder oss ryggen. Jesus säger i bergspredikan: älska dina fiender och be för dem som förföljer dig. Men då kanske någon, kanske du säger, men det här är inte logiskt. Jag kan inte älska mina fiender. Jag kan inte be för dem som förföljer dig. Följer mig. När rent mänskligt sett så kan vi inte det. Men Gud har lagt en kärlek, säger Bibeln, i ditt hjärta. Romarbrevet 5:5 säger, men att han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan. Om Gud har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan, vad kan det då få för konsekvenser i våra liv? Om han har hällt ut sin kärlek i ditt hjärta och i mitt hjärta, då betyder det ju att vi är bärare av Guds kärlek. Den kärleken som ber för dem som förföljer den, som förlåter dem som gör en illa redan innan de ens har bett om förlåtelse. Det här är häftigt, mina vänner. Och det står i Romarbrevet 5:5 att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, står det. Så genom den helige ande så har vi möjlighet att kunna vandra på den här mycket lite svåra, knaggliga vägen som innebär att man älskar till och med dem som avskyr den. På grund av att Gud har lagt sin kärlek i ditt hjärta. I Galaterbrevet så står det så här: vandra i anden, står det, så kommer ni inte göra vad köttet begär. Och lite längre fram så står det: men andens frukt är kärlek, glädje, frid. Det verkar som att ett liv i den helige ande är den enda liksom möjligheten för mig att leva det här livet i Guds utgivande kärlek. Och jag tror nog att det är det. Jag tror vi har svårt att i vår egen kraft liksom ta oss i kragen. Kärlek räcker inte. Utan för att leva den här med utgivande kärlek så handlar det om, tror jag, att leva och vandra med den helige ande. Det finns en sång, jag vet inte om du har hört den. William Ralph Featherstone har skrivit den och Lina Sandell har översatt den. Och den går så här: jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från döden och hjälper ännu. Och ingen, nej ingen har älskat som du. Och vers 2 går så här: av evighet Jesus, du älskat mig först. Och se, av all kärlek, din kärlek är störst. Till döden på korset, den sträcker sig ju. Och ingen, nej ingen har älskat som du. Gå hem och lyssna på den här sången. Den finns på YouTube och lite överallt. Den är ju så fantastisk. Vilken text. Vi kan lära känna kärleken genom att se på Jesus. Genom att se vad han gjorde påskhögtiden nere i Jerusalem för 2000 år sedan. Genom att se på Jesus så kan vi lära oss att älska. För ingen, nej, ingen har älskat som du, som Jesus. Och du som lyssnar idag, du är högt älskad av Gud. Du är högt älskad av Jesus. Och den kärleken kan förvandla allt. När vi möter den kärleken så förvandlar den allt i våra liv. Jag har själv fått uppleva det här. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att vara i den här kärleken. Jag fick ett fantastiskt bra recept av Walter på dubbelmarinerad fläskfilé. Och jag själv har smakat den. Och jag har pratat om den här förut. Men den var så god. Och Walter beskrev hur länge den här fläskfilén behövde ligga och bli marinerad. Den var inte marinerad en gång, utan den var marinerad två gånger. I två olika marineringar. Nu pratar vi om riktiga grillkvällar här i sommar. Och jag ser fram emot att göra det där receptet själv. Men i alla fall, marinering, om det ska bli riktigt bra, så är det ingen så här quick fix. Liksom, snabbt på med lite pensling, och så bara kör vi. Nej, det går inte att göra så, utan ska du ha det riktigt så här gott som det här köttet blev, nu kanske du är vegetarian här idag, trampar på lite tår, men du kanske kan marinera ärtor eller något annat, jag vet inte. Kanske fullt möjligt, jag vet inte. Men i alla fall, det tar tid att marinera ordentligt. Och jag tänker så här, vi behöver bli på samma sätt marinerade i Guds kärlek. Och det kanske behöver ta lite tid, även med dig och mig, för att få uppleva den här förvandlingen. Jag tror det, att vi kan behöva låta Guds ord och Guds närhet få förvandla oss. Guds kärlek få liksom gå på djupet. Kanske vi ibland är lite för starkt präglade av det här samhället. När vi, det ska gå så fort, det ska gå så snabbt. Unik hade LAN-kväll här med datorerna. Och de var tvungna att öka på hastigheten på internet till rekordhöjd här, så vi fick ringa internetbolaget. Det ska gå fort idag. Men att förvandlas i Jesu kärlek. Vi kan behöva låta det ta tid. Vi kan behöva sitta inför Guds ansikte ibland. Som det står i Saltaren. Bli stilla och bli sinna att jag är Gud. Låt dig marineras. Var i Guds kärlek. Låt dig bli förvandlad. Jag skulle vilja uppmuntra dig, ta tillfället som bjuds här sen att få ta emot förbön. Det är ett sätt att kunna få möta Guds kärlek. Att låta någon få lägga sin hand på dig i all enkelhet och be en bön för dig. Ta tid för ordet. Lyssna på Gud. Bli stilla inför Gud. Låt dig fyllas av hans kärlek. Låt hans kärlek få hela dig. Jag går mot slutet. Jag skulle vilja nämna någonting av allvar också. I det här budskapet om att springa efter Guds kärlek. Och det står i Romarbrevet kapitel 1. Så står det en lista som Paulus gör av olika synder. Och någonting träffade mig väldigt hårt i hjärtat för några veckor sedan. När jag läste om kärlekslöshet. Och det var som att mitt inre drabbades av det här ordet av kärlekslöshet. Jag insåg att jag behöver vända om till Gud och bekänna min synd till Gud av kärlekslöshet i mitt liv. Och det här var väldigt smärtsamt när jag insåg det. Att Gud liksom konfronterade mig i min synd av kärlekslöshet. Det blev allvarligt för mig. Paulus nämner det på flera ställen. I Timoteus brevet på ett ställe så säger han att i de sista tiderna så blir det svåra tider. Människor kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa. Kärlekslöshet. En man lärde mig en gång, det finns en kur mot alla andliga sjukdomar. Och han läste en del bibelord, så sa han, och det kallas för omvändelse och tro. Omvändelse och tro. Så när Gud möter oss med någonting i vårt liv så fördömer han inte oss och säger nej, det är ute med dig. Dig viftar vi bort. Nej, han säger så här, du behöver omvända dig. Lämna det här till mig. Låt mig få rena dig. Och sen säger han, och så tro på mig och följ mig. Och det finns ingen annan som jag tänker kur, som den här mannen sa. Ingen annat sätt, ingen annan väg att för de andliga sjukdomar som vi drabbas av, som våra hjärtan drabbas av, en omvändelse och tro på Jesus. Så på samma sätt som jag känner att jag har fått liksom omvända mig på det här området och känner att jag fått börja göra det och säga Gud, hjälp mig. Jag vill inte vara kärlekslös. Jag vill älska som du gjorde. Hjälp mig. Men jag tror det finns hopp för oss. Allt vi lämnar till Jesus. Och vi ska fira nattvard alldeles snart. Allting vi lämnar till Jesus. Då står det att han förlåter oss. Upprättar oss och tvättar oss rena. Så det finns väldigt mycket hopp för oss. För allt vi lämnar till Jesus.